uppfattas som stötande. Vi har fått en första fråga från Henrik som skriver så här. Kan ni hjälpa till att reda ut detta? Vad ska man säga när man ska ha sex med någon? Jag tycker att det låter lite vulgärt när man frågar, ska vi knulla? Eller säger man helt enkelt, vill du ligga med mig eller vill du ha sex med mig? Och vad sa man förr i tiden?
Det är en jättebra fråga. Ja, det finns många sätt att svara på det här. Och ett sätt att svara på det är, ofta ställs kanske inte frågan riktigt så här rättframt.
Nej, men då blir det lite ett relationsprogram.
Ja.
Men du måste ändå ge ett svar till Henrik här. Han undrar verkligen, vad ska han säga då?
Ja, men ligga är väl bra.
Ja, det är det neutralaste.
Jag tycker nog är rätt så neutralt.
Ja.
Det ska väl ingen behöva bli stött av, tänker jag.
Nej.
Det är ganska så.
Mm.
Det är rätt så neutralt.
Mm.
Vad man tar med sig in i att bli stött eller inte förstå, alltså det är ju så himla personligt.
Mm.
Men det uppfattas nog allmänt som ganska, ganska neutralt.
Lyssna när det passar dig i Sveriges Radios app och på webben sverigesradio.se eller på söndag här i P1 Språket. Nu nyheter, klockan är 1.
Ekonyheter. I Liverpool har 27 personer förts till sjukhus med ambulans efter att en bil kört in i en folkmassa under firandet av fotbollslaget Liverpools vinst i Premier League. 4 av de skadade ska vara barn. Under en presskonferens för en stund sedan sa polisen att de inte utreder terrormotiv i nuläget. Föraren av bilen, en 53-årig man från Liverpoolområdet, har gripits. Liverpool-supporten Jimmy Hemmingsson var i närheten av platsen och så här sa han till vår korrespondent kort efter händelsen.
Vi går ner på puben, vi tar några bärs och helt plötsligt så är 10 meter ifrån oss och ser att nu händer det någonting, det bara smäller och det är panik och folk bara, det blir kaos liksom. Jag går ut på gatan, det är en katastrofplats liksom. Det är blod, det är liksom... Sjukvårdspersonalen är jättesnabb på plats, gör ett fantastiskt jobb. Det är jättemycket sjukvårdspersonal på plats som är och arbetar på många människor som ligger på gatan. Det är så här, liksom, är det någon som skjuter? Är det någon som har kört på någon? Är det någon, du vet? Ja, men alltså, det är så jävla surrealistiskt, du vet. Vi är på en katastrofplats liksom.
Det sa Jimmy Hemmingsson som var i närheten av händelsen. Israels ambassadör kommer att kallas upp till utrikesdepartementet för ett samtal, säger statsminister Ulf Kristersson till TT. Det är med anledning av Israels krigsföring i Gaza. Särskilt kritisk är regeringen till att Israel inte släpper in all nödhjälp som behövs. Statsministern vill att EUs tryck mot Israel ska öka, bland annat genom sanktionsåtgärder. Igår måndag började mat och nödhjälp delas ut av organisationen Gaza Humanitarian Foundation, rapporterar Reuters. Fler lastbilar med förnödenheter sägs släppas in senare idag. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Nu blir det nyhetsfördjupning och aktualiteter här i P1 och det ska understrykas. Det här är en återutsändning från söndag förmiddag.
Gaza, israeliska attacker och varningar om svält och hör om Israel, en avgörande tysk statsangelägenhet. Fred i Ukraina, öppnas då ett ekonomiskt fönster igen till Ryssland. Och vi träffar en nyfödd som möttes av en hund.
Det var helt fantastiskt faktiskt. Det var liksom allt från så här bara lugn till att sprida glädje och bara klappa eller bara vara där.
Reportage om förlossningshunden Leona. Unga orkesterälskare.
Många tror ju inte att unga kan gilla klassisk musik. Det är liksom inte normen. Men alltså, ja, vi gör ju det.
Ungdomsorkestern som spelar på Berwaldhallen idag. Krönikan.
Vi har inte samlats för att få gehör för egna åsikter eller racka ner på andras. Nej, vi har en punkt att enas kring. Motstånd mot Hitler och ockupation.
Ulrika Knutsson i vår andra timme om hur Gaza blev svensk inrikespolitik och om vart tågen går i framtiden. Det blir Satir med Radioskugga och vi är i Bangladesh om oron där inför Trumps höga tullar. Sen poeten Ida Börjel om Gaza, Palestina och varför vi måste få bli människor igen. Sist ett kåseri, Emil Jensen. Välkommen till God morgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Gaza då. Israel som siktar på att återerövra Gaza har kontinuerligt attackerat palestinska mål under veckan. Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. God morgon.
God morgon.
Samar, de här attackerna får ju förödande individuella konsekvenser och de drabbar ju speciellt barn.
Ja, det går inte någon dag utan att vi ser bilder komma ut från Gaza på dödade barn. Barn som dras fram ur rasmassorna. Och i fredag så dödades 9 syskon i en israelsk attack mot Khan Younes. Det här är en historia som har uppmärksammats av arabiska och internationella medier det senaste dygnet. För barnen är barn till ett läkarpar som jobbar på Nasser-sjukhuset i Khan Younes. Och mamman som är barnläkare, Ala Najjar heter hon, var i tjänst på sjukhuset när hon upptäckte att patienterna hon tar emot är sina egna barn. 9 förkolnade kroppar kom fram till sjukhuset. Ett enda barn överlevde, en 11-årig pojke som nu svävar mellan liv och död. Och det gör också hennes man, alltså pappan till de barnen.
Mm. Varningarna för svält i Gaza har också varit många i veckan. Hur är situationen nu?
Jo, människors liv i Gaza kretsar kring att hitta något att äta. Den senaste veckan har det kommit in över 100 lastbilar med mat och förnödenheter, men FN har beskrivit det som en droppe i havet och som inte täcker behovet. Och jag har pratat med människor i Gaza som berättar hur folk runt omkring dem helt plötsligt svimmar av undernäring. Samtidigt som vården är nära en total kollaps. 94% av sjukhusen i Gaza är antingen helt eller delvis förstörda enligt WHO. Och Gaza, ja, är ett samhälle som har smulats sönder på alla möjliga plan.
Mm. Vilket ansvar för den här situationen har den israeliska regeringen?
Ja, den israeliska regeringen som tog det här beslutet om en total liksom blockad av hjälpsändningar i början av mars. Inte ett enda vetekorn ska komma in i Gaza, har finansministern Smotrich sagt. Och sen början av kriget så har lager till exempel tillhörande FN sönderbombats, hjälparbetare attackerats. Vi kanske kommer ihåg den här attacken i april förra året som dödade 7 hjälparbetare från World Central Kitchen. Många runt om i världen och även här i Israel anklagar den israeliska regeringen för att medvetet svälta människor i Gaza, använda svält som vapen och att medvetet göra Gaza till det farligaste området i världen för hjälparbetare.
Mm. Vad säger den del av Israel som gör motstånd och protesterar mot Benjamin Netanyahus regering?
Ja, folk oroar sig för Israels framtid. Israeler som gör motstånd menar att den nuvarande regeringen, där högerextrema ministrar som Ben-Gvir och Smotrich har stort inflytande, håller på att nedmontera demokratin i Israel. Genom till exempel att se till att de viktiga institutionerna i landet som militären, underrättelsetjänsten, leds av lojalister till Netanyahu. Häromdagen så utsåg Netanyahu en ny Shabak-ledare, den inre säkerhetsapparaten, och med det så gick han mot högsta domstolens beslut och även rundade den militära ledningen eftersom den här nya Shabak-ledaren var en general i militären. Och det är ett exempel på hur Netanyahu inte visar respekt för varken rättsväsendet eller militären och gör det som ligger i hans intresse, menar många i Israel.
Saman Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Och nu ska vi till Tyskland som har ett speciellt förhållande till Israel. Under den gångna veckan så har den internationella kritiken mot det krig Israel utkämpar i Gaza ökat. Flera europeiska länder har höjt tonläget mot den israeliska regeringen och Benjamin Netanyahu. Men i Europas mest inflytelserika land, Tyskland, där har de officiella uttalandena om Israels krigföring fortsatt varit mer försiktiga. Inte minst av historiska skäl så förblir det tyska stödet till Israel starkt även nu.
Seitdem Gaza-dings haben wir hier die Straße abgesperrt, sonst war die offen. Aha.
Berlinbon Günther bor i närheten av den israeliska ambassaden i Tyskland som ligger i mycket lummiga kvarter i västra Berlin. Han säger att sedan Hamas attack i Gaza inleddes har säkerhetsanordningarna runt ambassaden utökats ordentligt och det är tydligt där man står. Polisbevakningen runt ambassaden är påfallande stor, det är kravallstaket överallt och gatorna runt ambassadkomplexet med sina höga murar är avstängda för biltrafik. Den stora tennisanläggningen som ligger mitt emot ambassaden har också påverkats av det försämrade säkerhetsläget.
Ja, ja, och den tennisplatsen måste, där var han förr noch mer bäume.
Günther berättar att flera träd kring tennisanläggningen tagits bort av säkerhetsskäl på senare tid. Och den höjda säkerheten kring ambassaden är ett av många tecken på att hotbilden mot israeliska intressen förvärrats. Och mordet på två israeliska ambassadanställda i Washington nyligen, varav den ene var tysk medborgare som arbetat med just tysk-israeliska frågor här i Berlin, lär inte minska på säkerhetstänket kring ambassaden här.
Alltså, erstens bin ich immer für Israel gewesen und im Prinzip jetzt auch, außer das, was die Regierung Netanyahu macht.
Günther är en av få runt ambassaden som jag pratar med som vill prata om Tysklands relation till Israel idag. Han säger att han av tradition alltid står bakom Israel, men att regeringen Netanyahus krigföring och agerande i Gaza nu gjort honom mer bekymrad. Flera andra grannar säger som den här mannen istället. Frågan om relationen Tyskland-Israel är för komplex och känslig nu för tiden för att man ska vilja säga någonting offentligt i frågan. På tennisbanorna vid ambassaden tränas det för fullt. Kvaliteten är stundom mycket skiftande. Slagen från vissa spelare kan hamna lite var som helst, känns det som. Det är oförutsägbart, svårläst spel. Men på en av banorna längre bort tränar en man istället med en bollmaskin. Bollmaskinen som står på ena sidan av det rödbruna gruset är fullständigt förutsägbar, kommer med exakt samma bollleverans varje gång. Det är inte helt olikt tyska ledande politiker när de uttalar sig om Tysklands hållning till Israel.
Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.
2008 myntade den dåvarande förbundskanslern Angela Merkel det för den tyska officiella hållningen till Israel idag mest använda begreppet, nämligen Israels existens är tysk Staatsräson, det vill säga Israels säkerhet är en grundläggande statsdefinierande uppgift för Tyskland som inte går att rucka på. Merkels efterträdare Olaf Scholz sa samma sak under sina 3 år.
Existens und Sicherheit des Staates Israel sind und bleiben unsere Staatsräson.
Och idag när den internationella kritiken mot den nuvarande israeliska regeringens krigföring i Gaza tilltagit använder den nya förbundskanslern kristdemokraten Friedrich Merz samma uttryck.
Diese Bezug auf den Begriff der Staatsräson.
Numera har det blivit en slags tysk politisk standard för politiker att säga så när det gäller Israel, säger historikern Meron Mendel, som för några år sedan kom ut med en bästsäljande bok om den tyska Israel-debatten.
Aber wie gesagt, das ist was das bedeutet.
Meron Mendel, själv född och uppvuxen i Israel, säger att det har blivit politisk konsensus att Tyskland alltid ska stå vid Israels sida. Men vad det betyder i praktiken i olika tider och i förhållande till olika israeliska regeringars agerande och sammansättningar, det har man aldrig riktigt slagit fast.
Hinwendung zu Israel ein Beweis dafür, dass das Deutschland aus der Geschichte gelernt hat.
Men framförallt, säger Meron Mendel, vill tyska politiker med formuleringen om Staatsräson visa för omvärlden att Tyskland nu lärt sig av sin historia.
Sie wollen einerseits auf der Seite Israel stehen, auf der anderen Seite...
Men Meron Mendel menar också att Tyskland med sin kompromisslösa inställning också kan hamna på kollisionskurs med en annan av sina grundpelare, nämligen den som är en av de starkaste försvararna för internationell rätt och internationella juridiska institutioner. Han hänvisar till exempel till att förbundskansler Friedrich Merz nyligen sa att han kommer välkomna Israels premiärminister Netanyahu till Tyskland trots att det finns en arresteringsorder från internationella brottmålsdomstolen ICC mot den israeliska premiärministern och medlemsländer i domstolen då egentligen vid ett besök måste gripa honom.
You can hardly take it seriously anymore.
I fågelkvittret utanför ambassaden träffar jag på en ung israelisk man. Han är konstnär och har bott i Berlin i 25 år. Han säger att han har svårt att ta Tysklands officiella hållning om att alltid stå på Israels sida på allvar.
If they would have really been behind the reason of the state and toward Israel, they would have put
Om de verkligen menade det de sa om statsuppgift för Tyskland så borde de istället göra allt för att försöka få stopp på kriget, menar mannen som vill vara anonym.
Das ist nur eine einzige legitime Lehre des Holocausts gibt und das ist.
Och den prominenta judiska författaren Deborah Feldman, som sedan några år tillbaka också bor i Berlin, sa i tysk tv för något år sedan att det bara finns en legitim lärdom att dra av förintelsen för Tyskland, och det är det villkorslösa försvaret för mänskliga rättigheter för alla. Och debatten har också varit intensiv kring om Tyskland agerat för hårt mot kritiker och pro-palestinska demonstrationer här, med anklagelser om att deras kritik av Israel skulle utgöra antisemitism.
Israel macht uns allergrößte Sorgen.
Och den nye kanslern Friedrich Merz har försiktigt kritiserat den israeliska regeringens agerande. Det som händer i Israel är ytterst bekymmersamt för oss, sa till exempel Merz på sin första dag som förbundskansler.
Aber Israel muss auch ein Land bleiben, das den humanitären Verpflichtungen gerecht wird.
Israel måste förbli ett land som upprätthåller sina humanitära förpliktelser, sa Merz vidare. Och tittar man närmare på opinionsmätningar i ärendet så ser man att en majoritet av den tyska befolkningen är betydligt mer kritisk mot dagens Israels agerande än den officiella inställningen gör gällande. Och tyska regeringar brukar också framhålla att man riktar tydligare kritik mot Israel bakom kulisserna, och det ska nämnas att Tyskland är en av de större ekonomiska biståndsgivarna till palestinska myndigheter och till FNs palestinska flyktingsorgan, och att man sedan länge försvarar en tvåstadslösning. Men...
Wenn man es vergleicht mit Äußerungen von Macron in Frankreich,
Meron Mendel påpekar att om man jämför tysk officiell kritik mot Israels agerande så är den betydligt mer försiktig än den som kommer från till exempel andra västliga håll, inte minst från Frankrike.
Deutschland ist historisch hier in en gewisse Verantwortung.
Med sitt historiska ansvar för Israel så blir det svårt för Tyskland att ha en helt objektiv roll här. Kanske måste andra västliga länder ta över ledarrollen i just Israel-Palestina-frågan, säger Meron Mendel. Tillbaka vid tennisbanan med bollmaskinen mitt emot den israeliska ambassaden i Berlin. Genom fönstren i ambassadbyggnaden kan den israeliska ambassadören själv, om man vill, se hur bollarna från maskinen varje gång kommer tillbaka på exakt samma förväntade sätt, till skillnad från spelarna på banan bredvid som sprider bollarna helt oförutsägbart. Bilden klarnar. Flera av Tysklands utrikespolitiska pelare, relationen till USA, relationen till Ryssland, militärt tillbakahållande med flera saker, har de senaste åren nämligen byggts om eller börjat byggas om. Svåra och stora omställningar som påverkar landet i grunden på många plan. Men världen har tydligt blivit mer oförutsägbar, och Tyskland har tvingats reagera och tänka om, stundom rejält. Men för en av de absolut viktigaste tyska utrikespolitiska pelarna, den officiella hållningen till Israel, är svaret fortfarande, precis som bollarna från maskinen där på tennisbanan utanför ambassaden, fortfarande alltid alltså i stort sett detsamma.
Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
Vår Tysklands korrespondent Daniel Alling rapporterade. Och i vår andra timme hör ni mer om hur Gaza-krivet blivit svensk inrikespolitik och om en röd anemon från Palestina. Men nu Ukraina. Det har under våren sedan Donald Trump kom till makten då varit mycket utspel om fred och förhandlingar kring kriget i Ukraina. Om det blir fred eller inte i Ukraina, om det blir förhandlingar med Ryssland eller om det blir genom Trump eller EU eller påven, det vet vi ju inte. Inte mycket pekar åt det hållet. Men kopplat till fred och vapenvila finns såklart förväntningar på att sanktioner ska försvinna och att ekonomiska fönster mot Ryssland på något vis åter ska öppnas upp. Hur blir det? Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. God morgon.
God morgon, god morgon.
Du, om eller när det nu blir något i fredsväg, så vilka fönster tror du skulle tvingas öppnas?
Ja, det blir ju en del av det här förhandlingsspelet som vi har framför oss nu. Jag tror att EU kommer vara väldigt motsträviga när det gäller att börja importera igen olja och gas. Och det är de stora inkomstkällorna för Ryssland. Men sen finns det säkert andra företag som kan tänkas ligga på och vilja vara tillbaka i Ryssland och göra affärer där. Men som sagt, den stora prislappen för rysk del så att säga, det är om Europa igen börjar importera rysk energi. Och det ser jag inte riktigt ska hända.
Mm. Alltså, Ryssland då, i det här fallet då, det är ju ett annat land idag än tidigare. Det är fortfarande en diktatur som gynnar Vladimir Putins elit. Men det är ju ett land som har ställt om till en krigsindustri, ett land där bildad elit har flytt. Alltså, vilket Ryssland tror du en dag kommer att titta ut?
Ja, alltså det beror på vilken tidshorisont vi har. Alla liv är ju ändliga, inklusive Putin. Så att den frågans svar ligger ju i vem kommer efter Putin. Jag tror att så länge Putin och den regimen vi ser idag är kvar i Ryssland, då tror jag inte vi ska förvänta oss några jättestora förändringar, varken ekonomiskt eller i någon demokratisk riktning. Så att jag tror att det kräver nog ett visst tålamod, eller så kräver det att ryssarna själva väljer att byta ut sin ledare.
Mm. Hur är det med företag och institutioner i väst? Så att säga, ligger man i startgroparna ändå för att återvända till Ryssland vid någon form av fred? För det ligger ju ändå i korten vid Trumps förhandlingsspel.
Ja, det beror nog väldigt mycket på vilka företag vi tänker oss. Men jag vet nog att en del stora företag har ju fått sina tillgångar konfiskerade i Ryssland, och det är ju svårt att se att man i det styrelserummet skulle säga nu åker vi tillbaks till Ryssland bara för att vi har ett eldupphör eller någon typ av fredsförhandling mellan Ryssland och Ukraina. Ryssland har ju inte visat sig speciellt pålitlig när det gäller den här typen av avtal, och därför igen så kommer vi ju tillbaks till att en långsiktigt hållbar fred som folk vågar lita på, det kräver nog någon typ av systemskifte i Ryssland. Och i grund och botten är det nog det många stora internationella företag skulle vilja se innan de vågar satsa fullt ut. Sen är det ju andra företag som har varit kvar i Ryssland och inte valt att lämna och inte tycker att det är etiskt problematiskt att vara kvar och vara del av den ryska ekonomin. De kommer förmodligen att liksom satsa lite mer pengar på att bredda sin verksamhet i Ryssland, men igen, jag tror inte de som har blivit konfiskerade eller har tagit sig därifrån tänker komma tillbaka på ett ganska bra tag.
Det här med långsiktig fred, om man tittar på det lite fredshistoriskt, så är ekonomin viktig. Freden efter första världskriget blev ju en orsak till att andra världskriget drog igång. Freden efter det innehöll ju ett stort ekonomiskt Marshallstöd som ändå byggde helt och hållet på att nazisterna och Hitler besegrats. Och just idag tyder ju inte mycket på att Putin kommer att besegras. Så ekonomiskt ändå, men hur skulle en önskefredssituation se ut?
Ja, en önskefredssituation är ju naturligtvis i första hand att Ukrainas säkerhet är garanterad och att vi fokuserar på deras återuppbyggnad och medlemskap i EU. Det är ju så att säga ändå kärnan. Att sen Ryssland har en omställningsresa både ekonomiskt och politiskt att göra, det måste på något sätt ändå vara en intern rysk angelägenhet. Vi ska ju inte glömma bort att man med jämna mellanrum från rysk sida har viftat med sitt kärnvapenkort. Så att, jag menar, jag har svårt att se att västliga makter skulle komma in till Moskva och bestämma och tala om för Moskvas ledning så att säga vad de ska göra framöver. Och det var ju det som hände i Tyskland till exempel. Det var inte så att den tyska regimen som hade anfallit resten av Europa var de som fick ta emot Marshallhjälpen, utan det var ju ändå en ny tysk regim där.
Mm. Om man tittar på så att säga, lärdomarna, det fanns ju ändå en idé ja, innan 2014 när kriget drog igång och innan det här ryska angreppskriget då sen februari, 24 februari. Det fanns ju en idé att handel och ägande över gränser i Europa, att det skulle leda till demokrati. Sett ur det som har hänt nu då, fungerade det?
Nej, det var väl tyvärr lite önsketänkande. Det fanns ju de tongångarna också inför första världskriget att vi var så sammankopplade ekonomiskt att ingen skulle kunna tjäna på att starta ett krig. Och det var väl lite så vi tänkte den här gången också, många av oss. Och det finns ju det här tyska uttrycket Wandel durch Handel, att man ska på något sätt bli väl uppförda och pålitliga partners där man handlar med varandra. Men det har ju inte varit fallet och det är ju därför vi nu måste ha med oss det när vi diskuterar vilka sanktioner det är vi möjligen skulle kunna ta bort om Ryssland sätter sig vid förhandlingsbordet med Ukraina.
Det här med att ta med sig grejer, alltså, är det lärdomar som styr? Jag menar, efter det här angreppskriget då kommer ju EU, eller kommer EU och världen att göra sig oberoende av Ryssland för en säkrare framtid? Är det lärda läxor som styr eller kommer vi att halka dit igen?
Nej, det beror ju på hur starkt ledarskap man har. Man ska ju komma ihåg att de här lärdomarna och kunskapen varje dag nu för tiden ställs mot de här alternativa faktavärldarna. Och det ställs också mot massa egenintressen som det kan finnas i olika länder och i olika företag som har väldigt då starka incitament kanske att hävda någonting annat för att de i slutändan vill antingen tjäna politisk makt eller ekonomisk från de här förhållandena. Så att visst, jag tror att du har helt rätt. Vi hoppas ju att kunskap och lärdom styr, men det är inte helt självklart.
Tack så mycket, Torbjörn Becker.
Tackar.
Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Detta är Godmorgon världen. Snart ska vi till en orkester och i panelen ska vi prata om public service. Men först en hund. Att föda barn kan beskrivas som bland det finaste man kan vara med om, samtidigt som det är smärtsamt och påfrestande för kvinnan som föder både fysiskt och psykiskt. I ett forskningsprojekt vid Solna BB i Stockholm så testar forskare vilken effekt det kan ha att låta en sjukhushund vara med vid förlossningen. För bara några dagar sedan så födde Jenny Edner dottern Liv och med i salen var sjukhushunden Leona.
Det var helt fantastiskt faktiskt. Det var liksom allt från så här bara lugn till att sprida glädje och bara klappa eller bara vara där.
Hjärtat.
Hon är bara några dagar, lilla Liv, klädd i en vit body med jordgubbar. Hon ligger i famnen på mamma Jenny och sover mest när jag är där. Då och då hör man ett litet gnyende ljud. Hon kommer ju inte att minnas det, men när hon föddes var det en hund med i förlossningssalen. Sjukhushunden Leona, en slags välutbildad och kramgod hunddola.
Först så kände jag att det var lagom med att ligga vid mina fötter. För det gav också samma känsla som mina katter gör. Vilket gav ett väldigt lugn och den här hemmakänslan då. Och att jag inte behövde sakna dem. Men ju mer jag fick ont faktiskt så kände jag att just den här att få hålla om henne. Där kände jag att det verkligen bidrog till den här oxytocinkänslan.
Alltså lugn och ro-hormonet som kan minska stressnivån. Jenny har alltid varit djurmänniska och har själv två katter. Och det var hon som fick idén till det här. När hon och hennes mamma som skulle vara med vid förlossningen såg en profylaxkurs. Och kursledaren visade en bild.
Och så var det en hund som har långa öron och ögonen hänger neråt och munnen hänger neråt. Och det hon då ville visa var ju så här ska ni se ut, vara avslappnade och dregla, det är det bästa. Och då när hon, liksom, ja, då när hon visade den, det var där det bara kom till mig. Och jag bara, men jag kan ju ha med en hund. Och så blev det att vi bara började prata om det helt enkelt.
Att det inte bara stannade vid just prat har att göra med att Jennys mamma heter Ann Edner och är barnläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon har under många år arbetat med och forskat om sjukhushundar.
Jag har jobbat med hund och sjuka barn och tänkte då att en födande kvinna kan behöva både psykologiskt stöd och vad en hund kan bidra rent hormonellt, det vill säga att oxytocin stiger, kortisol går ner och då frigörs mer östrogen, vilket kan effektivisera förlossningen.
Tillsammans med Ylva Vladic Stjärnholm, förlossningsläkare vid BB Solna på Karolinska universitetssjukhuset, startades ett forskningsprojekt. Jenny var den första deltagaren i det här pilotprojektet där de ska undersöka hur närvaron av hund påverkar 5-10 förstagångsföderskor. Exakt hur lång tid det kommer att ta vet de inte, men om ett år får de ha den information de behöver.
Vi hoppas att det ska bringa klarhet i huruvida närvaro av sjukhushund kan vara lika effektivt som vi vet att närvaro av människa är under förlossning. Kvinnor som har en närvarostöd kontinuerligt under förlossningen har lägre nivåer av stresshormonet kortisol och förlossningen blir också 3 timmar kortare jämfört med standardvård.
Och tänker man då att en hund kan vara ett alternativ?
Ja, det är det vi vill forska på.
Gunnar, kom! Kom! Ja, kom! Ja, kom!
Leona är en 5 år gammal labradodel. Hon har varit sjukhushund i 3 år, vilket innebär att hon är specialutbildad och har ett certifikat för att få vara på sjukhus. För det är inte vilken hund som helst man kan ta med vid sin förlossning. Det här handlar om hundar som inte fäller päls, som genomgått en rad lämplighetstester, som är vaccinerade och som är jämna mellan dem undersöks eller odlas för att säkerställa att det inte finns några multiresistenta bakterier. De är patientsäkra, säger Anna.
En patientsäker hund följer de vetenskapliga riktlinjer som vi under många års forskning har tagit fram.
Och du jämför det här lite med läkemedel?
Ja, vår forskningsstudie gick ut på att låta hunden gå genom samma nålsöga som vilket läkemedel som helst. Det vill säga visa på patientsäkerhet och visa på kvantitativ effekt och kvalitativ effekt.
Men är det hygieniskt att ha hundar på ett sjukhus?
Ja, de är nog renast på stan, hur skulle jag säga. De är vältestade, välodlade och de bär inte på några farliga bakterier. Och i och med att de är tränade att inte slicka så kommer de inte i kontakt på det sättet.
Med vid förlossningen var också hundinstruktören och undersköterskan Fanny Irfors. Hon var den som kommunicerade med hunden om var den skulle vara och hur den kunde vara ett stöd. Men de försökte också skapa god stämning i rummet.
Vi busade och lekte, så vi försökte få mycket skratt. Och sen hade jag spelat in ljud på knappar som Leona då trycker på. Hon tog tassen och tryckte på knappen och så sa den heja, heja! Och alla började skratta. Så att det var både lugn och bus och skratt.
Leona var ju med dig, men också då hundinstruktören Fanny. Hur var det med henne också hela tiden?
Ja, det var ju att lära känna varandra, men ju mer tiden gick så blev det liksom mer och mer bekväm. Och ju mer tiden gick också in i aktiva fasen, så märkte jag att vilket privilegium det var faktiskt att få ha med en extra person. Jag märkte ju längre tiden gick så kände jag så här, vart är Fanny? Kom hit! Så att hon bidrog hur mycket som helst, alltså verkligen. Ja.
Det är första gången det görs en sån här dokumenterad forskningsstudie i Norden och troligen Europa, säger Ylva. Och det kan bli så att andra länder kommer att göra samma sak.
Mycket möjligt, mycket möjligt. Det här är ett pilotprojekt. Vi kan inte utfästa någonting förrän vi ser resultaten. Men intresset har ju hittills varit häpnadsväckande stort.
Intresset för sjukhushundar är stort, säger Ann Edner. De få som finns besöker bland annat svårt sjuka barn i flera svenska städer. De ska vara med i det här förlossningsprojektet. Dessutom funderar man på inom vilka andra områden sjukhushundarna kan vara ett stöd.
Efterfrågan är mycket, mycket större än tillgången. Det finns ju nu endast 2 certifierade sjukhushundar i Sverige. Men vi har 5 lärlingar på gång ute i Sverige och fler försöker vi träna upp.
Det var en positiv upplevelse att ha med sjukhushunden Leona under förlossningen, tycker Jenny Edner. Leona var aldrig i vägen och mot slutet låg hon i sin bädd och lät vårdpersonalen göra sitt jobb.
När hon hörde barnskriket, då bara whoo, så hoppade hon upp av så här glädje och bara blev helt exalterad. Och man bara såg liksom ögonen på så här Leona av att, åh, vad är det där för något? Och bara älskade det. Och det var faktiskt också en jättehäftig känsla.
Det berättade Jenny Edmer som hade en sjukhushund som sällskap under förlossningen. Reporter Godmorgon Världens Lotta Myrén. Höst, vinter och vår har de kämpat, unga orkestermedlemmar, och nu närmar sig sommaren och Sverige fylls av avslutningskonserter. Idag i Berwaldhallen, bara att jag är ett litet längre stenkast bort från där jag sitter nu i radiohuset, så är det sommaravslutning för Kulturskolans orkesterskola i Stockholm. Kulturskolan då, det är en sorts ständigt pågående demokrati- och bildningsarbete där unga från stadens alla delar samlas och får ta plats med sina röster och toner på scen och i samhället. En av orkestrarna som spelar i Berwaldhallen idag är Centrala Orkestern. Jag stack över till deras repetition och träffade Eila Stark och Miron Jakob.
Jag heter Eila. Jag är 14 år gammal. Jag spelar andra fiol.
Jag heter Miron. Jag är 17 år och spelar viola i orkester.
Eftersom min pappa också spelar fiol så rekommenderade han det till mig att jag också skulle välja det. Så att han kunde hjälpa mig och så att vi kunde spela tillsammans.
Vi fick välja mellan andra instrument, såsom så här klarinetter eller flöjter. Men jag tänkte att fiol verkar bra.
Vad är det med, man tar personligen sådär, vad är det som gör att musik är kul?
Alltså när jag började i den här, alltså det var som att det typ tändes någonting i mig. Jag blev så här jätteambitiös och jag kände mig alltså bara allmänt glad när jag var på scen eller på repen. Och dessutom har jag träffat så många fina människor.
Alltså från början var det liksom att träffa nya vänner och var att, alltså att man inte var själv och spelade liksom. Men sen så när jag började lyssna på klassisk musik specifikt, så alltså det är väldigt fina, alltså det är inte bara musik utan det är musik som berättar en historia.
Är det ni gör, är det som ett sätt att bryta att klassisk musik kanske bara är till för vissa utan att det kan bli till för alla?
Mm, 100%. Många tror ju inte att unga kan gilla klassisk musik. Det är liksom inte normen. Men alltså, ja, vi gör ju det. Jag skulle säga att jag älskar klassisk musik, jag älskar att spela det, jag älskar att lyssna på det, operor och allt möjligt.
Ja, alltså våran orkester är ju som ett bevis på att unga faktiskt kan tycka om klassiskt.
Just det där med att det samlar folk från en stor stad från massa olika håll. Inte bara centrum i staden utan från överallt. Vad betyder det?
Alltså det betyder att folk som kanske inte hade den klassiska kulturen, som inte visste liksom vad klassisk musik var, att de också får en chans att bli introducerade till det och att de liksom, de får uppleva den här fantastiska grejen som är klassisk musik. Och dessutom får man ju nya vänner från olika håll av Stockholm, inte bara från ditt område.
Nu ska ju ni spela på Berwaldhallen som är mitt i huvudstan. Hur är det att komma in mitt i stan och få spela på en av de största konsertplatserna som finns i Sverige?
Ja, det är typ en, vad ska man säga, kulturchock. Det är inte något, första gången jag hade konsert där, då var det ju jättehäftigt. För jag hade aldrig upplevt något liknande. Jag hade aldrig sett något som var så här så stort, ett rum som var så stort och liksom, och sättet salen klingade på var, alltså det var inte likt något man hade hört förut.
Ja, alltså jag kommer ihåg att jag kollade runt och sen ser jag liksom de här parketterna där uppe. Och jag trodde alltid att så här, någonting skulle hända och de skulle ramla och gå sönder. Men också att en stor sak är typ att det är ju inte bara vilken scen som helst, utan det är en scen för konst. Och där kommer människor som tycker om konst.
Att man får uppträda på en scen där man vet att publiken verkligen uppskattar den klassiska musiken.
Eila Stark och Miron Jakob från Centrala orkestern inom Kulturskolan i Stockholm som spelar i Berwaldhallen idag. Nu en krönika, Ulrika Knutsson.
Den 9 april 1940 slår Amelie Posse upp dörrarna till Tisdagsklubben. Samma dag som Tyskland invaderar Norge och Danmark. Amelie Posse var en originell svensk författare som startat en hemlig klubb med syfte att samla Stockholms antifascister. I veckan så fick vi en glimt av Amelie Posse i SVT:s fascinerande serie om Sverige och kriget. Och Tisdagsklubben hör ju dit. Den rödhåriga Amelie var född grevinna, stridbar antinazist och ännu i mitten av 30-talet lika övertygad radikalpacifist som vännen Elin Wägner. Men hon kom på andra tankar. Amelie var gift med en tjeckisk konstnär och i mars 1938 hade Hitler invaderat Tjeckoslovakien och Amelie tvingades lämna landet. Hon återvände till sitt gamla hemland som utfattig flykting. Men kontakter hade hon. Prins Eugen själv hjälpte Amelie och hennes två söner med uppehållstillstånd. Och genast satte hon igång. Svenskarna måste väckas i den demokratiska kampen. De var okunniga och lättsinniga, tyckte Amelie. Snart hade hon samlat en intellektuell elit. Publicister som Ture Nerman och Herbert Tingsten. Politiker som makarna Myrdal och Kerstin Hesselgren. Toppar från LO och arbetsgivarna. Och kändisar som Carl Gerhard, Elsa Beskow och Vilhelm Moberg. Och alltid prins Eugen och hans brorson prins Vilhelm. Amelie hälsade välkommen. Vi har inte samlats för att få gehör för egna åsikter eller racka ner på andras. Nej, vi har en punkt att enas kring. Motstånd mot Hitler och ockupation. Jag har med egna ögon sett hur det kan gå när en liten, fri och anständig stat stryks bort från Europas karta. Propaganda och infiltration söderifrån genomsyrade även svenskt samhällsliv, påpekade hon. Amelie Posse hade erfarenhet av nazisternas metoder i Tjeckoslovakien. Hon hade ju varit radikalpacifist på 30-talet och då fått en fet check för att bekosta broschyrer. Det visade sig att pengarna kom från tyska legationens propagandaavdelning. Sina inhemska pacifister skickade nazisterna till koncentrationslägret Dachau, men de sponsrade fredskämpar utomlands, precis som Stalin gjorde. På Tisdagsklubben föreläste militärexperter. Där talade Hugo Valentin om antisemitismens historia. Och på sin flykt från Norge framträdde författaren Sigrid Undset. Klubben visade censurförbjuden film, till exempel Chaplins Diktatorn och mycket annat. Det fanns de som drev med Posse och hennes klubb, som den spydige Carl Gerhard. Många politiker fann i Amelie Posses Tisdagsklubb en förargelseväckande doft av Mardi Gras, fet tisdag, där diktarinnan flöt som semlan i den kokta mjölken och där den svenska neutralitetens sabotörer njöt sötman av förbjuden marsipan. Men Ivar Harje menade att Amelie använde Tisdagsklubben som täckmantel för viktigare saker än skvaller. Hon bidrog till exempel till att placera ut illegala radiosändare i landet med utbildade telegrafister i händelse av tysk ockupation. Och hon var brittisk spion. Hon och sönerna rapporterade om ett nazistiskt nätverk inom den svenska marinen. Hennes telefon var avlyssnad. Amelie Posse fyllde 2000 sidor i Säpos arkiv, 16 pärmar. Brevkontrollen fyllde 3. En anonym kommentar hos Säpo löd: fru Posses verksamhet måste motarbetas. Amelie Posse var på samma gång uppfriskande och påfrestande i sitt engagemang, tycker Herbert Tingsten i sina memoarer. Mina inlägg blev ofta ett försvar för regeringen då jag fann hennes angrepp för vettlösa. Då bestämde jag mig för att aldrig gå tillbaka till de förfärliga tanterna. Men tanternas starka demokratiska kompass övertygade även den eldfängde Tingsten. Jag längtade tillbaka efter dessa människor som stod utanför taktik och beräkning och var uppfyllda av det förfärliga som hände i vårt Europa. Inte splittrade och förvirrade av små saker.
Journalisten Ulrika Knutsson. Ja, det här är Godmorgon Världen. Nu är det dags för panelen. Frida Wallnor, Dagens Industri, oberoende. Välkommen.
Tack.
Daniel Svedin, Arbetets oberoende och LO-ägd. Välkommen.
Tackar.
Och Fredrik Hage, Smålandsposten, moderat. Välkommen, Fredrik.
Tack.
Vi börjar med det vi sitter i, public service då. I veckan presenterade ju regeringen och stödpartiet Sverigedemokraterna propositionen om public service. Det så kallade speglingsuppdraget ska ändras. Borttas villkoret att programarbetet ska bedrivas utifrån ett citat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Och på presskonferensen när propositionen presenterades så var det Sverigedemokraternas Alexander Kristiansson som presenterade just det förslaget. Och Kristiansson, han sa att det kan citat te sig som en mindre ändring, men bakom handlar det om att det är identitetspolitik som nu försvinner. Så frågan till er, vill regeringen och SD på detta vis göra public service mindre woke? Fredrik Hage?
Nej.
Frida Wallnor?
Ja.
Daniel Svedin? Ja. Fredrik, varför inte det då?
Nej, men jag tror inte möjligen Sverigedemokraterna, jag tror inte regeringen i sin helhet resonerar i termer av woke. Jag tror att de resonerar i termer av att SR ska följa sin yrkesetik och sin profession och att speglingsuppdrag är någonting som förvirrar och drar åt någonting annat än det. Och det är väldigt bra att de gör så.
Mm. Daniel Svedin?
Nej, jag tycker att svaret ligger väl i det som Sverigedemokraterna säger, att när man pratar om att det ska bli mindre själv identitetspolitik, och det är ju liksom kodord för woke. Då kan man ju fråga, vad är det i programutbudet som är woke eller som är identitetspolitik? Bakomliggande det här så finns det väl en ideologisk reträtt från idén att public service ska skildra hela befolkningen. Och det finns ju också utredningar som ska titta på opartiskheten i public service, och man har pratat om när arbetet inför den här propositionen om att man måste bli bättre på att tillfredsställa SD-väljare. Mm. Så att det är väl bort från att skildra hela landet till att göra ett programutbud som SD-väljare tycker är mycket mer kul att titta på.
Frida Wallnor, du har sagt ja, lite både och.
Ja, men jag tycker att det här att prata om woke känns inte meningsfullt här, utan jag tycker att det är ett svårdefinierat amerikanskt begrepp, men där det överhuvudtaget handlar om här, det tror jag är att stärka liksom rekryteringen av public service för att stärka kvaliteten av public service i längden. Att man går mer och mer mot meritokrati och bort från olika former av kvotering tror jag är väldigt positivt. För som det har varit nu så pratar man ju på ett sätt om vilken typ av mix man vill ha i arbetsstyrkan för att man ska ha ett så brett programutbud som möjligt i public service. Och då tror jag att man befinner sig på ett sluttande plan när man är där. För då kommer det en massa jobbiga följdfrågor som man måste svara på. Hur stor andel kvinnor ska man ha? Hur stor andel män? Ska man ha en andel för icke-binära? Ska man ha folk från alla länder i världen? Eller ska man bara ha från Europa? Eller ska man... Alltså jag tycker det viktigaste är att man fokuserar på att rekrytera de som är bäst lämpade för de utlysta tjänsterna. Baserat på kompetens och meriter, ingenting annat. Så får man kalla det vad man vill.
Mm. Meritokrati, Daniel Svedin?
Jag har ingen djupare insikt i hur liksom public service rekryteringsuppdrag ser ut. Eller vilka man rekryterar, vilka journalister som är här på en faktor som gör att de inte skulle vara dugliga på något sätt. Det finns ju ett politiskt missnöje med public service som SD varit med och eldat på genom sina trollfabriker bland annat. Och det är ju klart att till slut så får det får genomslag. Man vet ju också att public service länge har varit det som högerorienterade väljare tycker är dåligt, och på olika sätt att man så här kanske skild att man tycker att journalistiken på något sätt sanningen och det som skildras är i konflikt med ens egna världsuppfattning. Jag tänker att det är den stora saken man ska se här. Och de nedskärningar som kommer göras när man inte kompenserar public service för inflation.
Mm. Fredrik Hage?
Alltså jag håller helt med Frida, det där är ju väsentligt. Och frågan är ju när man håller på och ska mixa sådär, att vem är det som bestämmer vilka kategorier där man ska utgå ifrån? Vem är det som sätter stopp för ett antal kategorier man ska utgå ifrån? Och till slut, om det nu skenar iväg, vilket ju klart att det kommer göra om det fortsätter, så kommer man ju hamna i en intersektionell analys där det finns vissa bestämda kategorier som ska ha företräde framför andra, och därmed så har man satt sig själv på en vänsterposition. Så att är det så att man avskaffar den här formen av tänkande och inför meritokrati, då har man per definition också fört public service till en mer neutral position i längden.
Nu går vi vidare med Socialdemokraternas kongress i Göteborg som startar i veckan som kommer då. Temat är ny riktning för Sverige. Det får man ändå säga, en rätt klassisk kongressslogan som skulle kunna funka på vilket parti som helst. Socialdemokraternas Skånedistrikt, de är kritiska mot det som de uppfattar som att partiet fastnat i en kapprustning, som de säger, med Tidöregeringen om vem som är hårdast mot unga kriminella. Till Dagens Nyheter sa Katrin Schönfeldt-Jamme, som är kommunstyrelsens ordförande i Malmö, att citat: alla springer på den repressiva bollen, och då stannar debatten på den planhalvan. Min fråga till er, har S fastnat i en repressiv kapprustning med regeringen? Frida Wallnor?
Ja.
Daniel Svedin?
Ja.
Fredrik Hage?
Nej.
Varför det då, Fredrik?
Nej, men de har inte fastnat. Däremot så har de själva gett sig in i en politisk, vad ska man säga, inte kapplöpning, men politiskt tävlande i verkligheten. Därför är det inte så att de plötsligt bestämmer sig för att bli mer repressiva, utan man måste ha ett svar på den ökande kriminaliteten i landet. Och då kan man inte bara lämna över den frågan till regeringen. Det är en av de viktigaste frågorna som finns i folks huvuden då.
Mm. Frida Wallnor?
Nej, men jag håller helt med. Jag tycker det är bra att man pratar om de här repressiva åtgärderna. Det är verkligen en svensk styrka att det finns en enighet om de här frågorna med tanke på hur verkligheten ser ut. Jag blir däremot mer förvirrad när det, som i den här artikeln, börjar pratas väldigt mycket om att det saknas förebyggande arbete. Jag skulle vilja att de som förespråkar här berättar för mig vad är det specifikt de syftar på. För jag har svårt att se någonting mer förebyggande än att man skärper straffen, att man liksom verkligen gör det hårt, att det blir avskräckande att vara gängkriminell i Sverige. Det tycker jag är förebyggande arbete.
Mm. Daniel Söder?
Ja, nej, men jag håller med om det här, att det är liksom, frågan är ju akut och måste lösas. Det som är uppenbart är väl att SD varje pris vill lägga sig diktan tidelaget, så att man inte kan få någon konflikt om de här frågorna, för att det vill man ju inte ha i valrörelsen, och man vill ju snarare övertrumfa dem. Problemet så är, tycker jag, att man ser då att regeringen vill hitta politik som man tror att Socialdemokraterna inte ska ställa upp på. Och det är ju klart att det på något sätt vindkantrar ju debatten.
Finns det ett demokratiskt problem på något sätt, att det inte finns något alternativ i frågan?
Det är klart att det finns det är klart att det finns alternativ. Vänsterpartiet finns ju, Miljöpartiet finns ju, i någon mån finns ju Centerpartiet, om man inte vill ha dem, om man inte vill ha den här repressionen. Problemet för liksom socialdemokratiska väljare och gräsrötter som kanske är mer intresserade, som inte liksom blir socialdemokrater för att de tycker att det är bra med fotboja i huvudsak, att jag tror väl det är det som liksom Katrin Schönfeldt-Jamme pratar om, att man måste också ha en politik som känns mer traditionellt socialdemokratisk. Och på ett sätt så är väl det en kommunikativ utmaning för Socialdemokraterna, mer än kanske en politisk. Mm. Jag tror inte kongressen kommer bli en stor stridsfråga om de här frågorna.
Fredrik Hage?
Ja, det är ju så här också, apropå att de vill ha mer traditionellt. Det där är ju också typiskt, om man vet, just Skånedistriktet. De håller ju alltid konsekvent på att försöka dra partiet vänsterut oavsett. Det är ju snarare betraktat som ett parti i partiet. Och jag kan ju från min horisont tycka att det är bara bra om de lyckas, och Socialdemokraterna gör misstaget att inte försöka att bli ett mer, inte repressivt, ett konstigt ord tycker jag, men mer kriminalbekämpande parti, för då kommer de förlora.
Mm. Vad tror du då, Frida Wallnor? Är det bra med alternativ på det sättet att man kan driva en annan linje? Du gillar ju den enheten.
Ja, absolut. Men alltså, jag tycker också att vi ska vara helt på det klara med att Sverige är ju världsledande när det gäller egentligen det förebyggande arbetet, med tanke på hur mycket pengar vi lägger på vår barnomsorg. Där vi ligger efter andra länder, det gäller ju snarare det repressiva arbetet. Och där håller vi på att komma ifatt nu, tack vare det Tidöpartierna gör. Men det är klart att det är viktigt att prata om alla delar av det här, men jag tycker att man måste vara tydlig med att vi har i Sverige idag en situation där barn skjuter ihjäl varandra. Så att man ska inte sticka under stolen med att det behövs kraftfulla åtgärder.
Daniel, nej, men det som polis, när man pratar med polisen och så där, frågar så här, vad är det ni behöver för någonting, så är det så här, ja, nya verktyg såklart, men också bättre socialtjänst, bättre skola, att centrumägare kan avvisa folk från butiker, att det finns ett bättre samarbete, och att man liksom, förslumningen av våra bostadsområden inte kan få fortsätta. Så att det är ju också någonting som man behöver prata om politiskt.
Vi ska tala om en annan satsning. Lagen för hur ny kärnkraft ska finansieras, den beslutades ju av riksdagen i veckan. Det här är alltså då ramarna för hur staten och bolagen ska dela på risker med ny kärnkraft. Staten ska ge enorma men fördelaktiga lån till kärnkraftsbolagen. Staten ska också garantera bolagen ett bra pris på elen i framtiden. Men det sägs inte hur dyrt den nya kärnkraften till slut kommer att bli, och ingen vet ju egentligen om det här till slut blir av, och lagen kan komma att rivas upp av en regering med annan åsikt. Det finns mycket oklarheter än så länge. Frågan till er, det var ett viktigt vallöfte där. Ursäkta, kommer regeringen att få den utlovade spaden i marken innan valet nästa år? Daniel Svedin?
Nej.
Fredrik Hage?
Ja.
Ja. Och Frida Wallner?
Ja.
Ja, där satt han. Så att, varför tror du att de kommer lyckas bli
den? Nej, men jag tycker att den här finansieringslagen, det är jättebra att den har kommit på plats nu. Alltså det är inte hela världen, men det är en viktig pusselbit på vägen mot att få ny kärnkraft på plats. Och jag håller med om att det finns en del oklarheter i den här lagen, men jag tror att mycket kommer att klarna när det väl ska skrivas kontrakt med de som verkligen ska bygga de här reaktorerna och i kommande budgetar. Men det viktiga nu, det är att komma vidare från det här. Jag tycker att det sänder en viktig signal till investerare, till kärnkraftsbolag, om att regeringen förstår att det krävs en form av riskdelning för att det ska finnas intressenter som är villiga att göra det här. Men därför tycker jag att det är väldigt oansvarigt av Socialdemokraterna, som de har uttryckt sig, att de kan komma och riva upp det här om det skulle bli ett maktskifte efter nästa val. För att saker pågår ju faktiskt. Alltså, Vattenfall håller ju på med förberedelsearbetet vid Ringhals. Man förhandlar med ett industrikonsortium med massa bolag som kan tänkas gå in som delägare. Så bollen är i rullning. Nu behövs det liksom politisk enighet här, och kör på. Nu är det igång.
Fredrik Hager, du var ändå lite mer tveksam på spadens inträde i jorden.
Jo, alltså jag hoppas ju på det. Men samtidigt är det ju så att i såna här processer så blir det ju alltid krångligare och konstigare. Det är ett så massivt projekt. Så att jag är inte säker. Men å andra sidan, jag tror att regeringen verkligen vill att någon form av spade ska finnas i jorden, och att, som Frida säger, bollen är i rullning. Dels för att det är en prestigesak i det hela, och det är en väldigt viktig fråga för regeringen. Mm. Och sen är det också så att man vill ju förstås göra det svårare för en eventuellt ny regering att driva upp det hela.
Mm. Daniel Svedin?
Nej, men jag håller med om nästan allt som Fredrik Hage sa här. Jag var igår och tittade på Förbifart Stockholm, en tunnel som man fick promenera i. Den skulle väl vara körklar för länge sedan egentligen. Apropå det. Och det, men jag tänker liksom byggtiderna är ett jättestort problem, men sen den politiska osäkerheten är ju det också. Fortum har ju sagt att tidigast 2026 så kommer de ansöka. Alltså att den oenigheten som finns politiskt om den här frågan är för stor fortfarande.
Faktiskt. Ser du något politiskt handslag innan valet nästa år?
Det känns ju inte som att den här regeringen är intresserad av blocköverskrivande överenskommelse eftersom man har majoritet just nu.
Mm. Frida Wallner, tror du på ett handslag?
Alltså, det har ju redan skett ett spadtag faktiskt, om man med det här Blykalla som har satt spaden i marken för sin testanläggning nu i år. Och när det gäller handslag, så nej, regeringen behöver ju inte Socialdemokraterna för att genomdriva det här, men det hade varit väldigt bra. Mm. Men
tror du på någon enhet innan valet?
Nej, det är inte. Socialdemokraterna har ju redan aviserat att de inte gillar det här, och dessutom måste de hålla ryggen fri för kärnkraftsfientliga partier.
Det blir spännande att se. Det kommer ju säkerligen att vara en valfråga nästa år. Frida Wallner, tack så mycket för att du kom hit. Daniel Svedin, tack så mycket för att du är med. Fredrik Hage, tack så mycket. Och i Godmorgon Världen fortsätter nu, och i andra timmen så återvänder vi till frågan om Israel och Gaza. Men just frågan är om inrikespolitik och Gazakriget.
Och Godmorgon Världens andra timme, den kommer om ungefär 5 minuter här i P1.
Håller du inte med? Vill du nyansera eller föra in en annan aspekt? Eller tycker du rent av att det är fel debatter som förs?
Det finns ingen service att tillgå.
Men det är närmast 10 000 miljarder.
Så var det ju inte förr. Det var ju aldrig snack om detta.
Äntligen satt ner foten och sagt nej.
Påverka Ring P1 genom att ringa och vara med. Ring P1 020 22 10 10.
Brottsutredarna är Sveriges Radios podd som tittar närmare på olika brott. Både gamla fall och nyare. Reportern Sigrid Etzenius är en av dem som jobbar med podden.
Vi har ju P3 Dokumentär, vi har P3 Krim, men i den här podden så tittar vi då, analyserar vi mera kring liksom själva utredande och det utredande arbetet så som polisen gör. Och så är vi också ute på plats och träffar dem som har blivit berörda på något sätt av de här olika fallen.
Polisen bekräftar nu att den person som hittades död i friluftsområdet Ekebacken i Lessebo för några dagar sedan är en ung kvinna. Enligt polisen är hon i 25-årsåldern.
Det som händer är något som Shahida själv, hennes vänner och polisen har fruktat skulle kunna hända.
Det finns ingenting som är heder att ta död på någon. Nej. Det är ingen vidare heder.
Men vi pratar också med en brottsutredare som blir en slags expertkommentator i de här programmen. Som liksom analyserar brottsutredningarna, berättar om hur man går till vägen när man utreder olika brott. Och också tittar på vad polisen har gjort och inte har gjort i de enskilda fallen. Den experten som jag då har med mig, det är Bosse Åström som är en av Sveriges mest erfarna brottsutredare som är känd från olika tv-program, olika tv-produktioner och som har lång erfarenhet av att utreda grova brott.
Ett nytt avsnitt i veckan, måndagmorgnar i appen Sveriges Radio Play. Och i P1, måndagkvällar och torsdags förmiddagar. Podden heter alltså Brottsutredarna. Och i det nya avsnittet handlar det om en av världens största polisutredningar, den om Palmemordet. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering här i P1 i Sveriges Radio. Klockan är 2.
Ekonyheter. I Grästorp i Västra Götaland har flera personer skadats i en skottlossning och vårdas nu på sjukhus, det säger polisen till Göteborgsposten. Polis, räddningstjänst och ambulans ska ha larmats till platsen och en gärningsperson är gripen, men polisen söker efter fler. Polisen skriver på sin sajt att det inte finns någon omedelbar fara för allmänheten. Så till Liverpool. Två personer är allvarligt skadade efter att en bil kört in i en folkmassa och som samlats för att fira fotbollslaget Liverpools seger i Premier League tidigare under kvällen. Totalt fördes 27 personer till sjukhus med ambulans. Det sa Jenny Sims från Liverpool-polisen under en presskonferens.
We believe this to be an isolated incident and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Vi ser det som en enskild händelse. Vi tror inte att fler är inblandade och vi betraktar det inte som terror, sa Jenny Sims på en pressträff sent på måndagskvällen. Centrum i stan var fylld av hundratusentals fotbollssupportrar som firade Liverpool FC:s seger i fotbollens Premier League. Bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil brakade rakt in i folkmassan. 27 personer fördes till sjukhus, 4 av dem var barn. 2 personer, varav 1 barn, skadades allvarligt. 20 personer plåstrades om på platsen. Polisen i Liverpool gick snabbt ut med uppgiften att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet. Samma polismyndighet fick i somras hård kritik för att den höll inne med information kring morden på 3 små flickor i grannstaden Southport. En händelse som ledde till både spekulationer och kravaller runt om i landet. Polisen har inte uppgett några eventuella motiv till händelsen på måndagskvällen. Pontus Mattsson, London.
Fler nyheter i appen Sveriges Radio Play. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
I söndags var det inte bara mors dag, det var också den 25 maj och vi sände Godmorgon världen som vanligt. Här följer en återutsändning av andra timmen.
Kritiken mot Israel, hur inrikespolitiskt är Gaza-kriget? Sen om vart tågen ska gå.
Jag åker mellan Kristinehamn och Örebro och det skulle ju vara betydligt smidigare att kunna åka tåg. Det skulle ju förkorta resetiden väldigt mycket.
Men det dröjer några år.
Ja, precis. Men vi väntar med spänning och ser fram emot det.
Reportage om Trafikverkets planer för tågtrafiken. Trump, han fläskar på med tullar. Vi är i Bangladesh som fått 37% och sen satir med radioskugga. Röd anemon, en dokumentärdikt inifrån Palestina.
Jag har lagt in namn på poeter och författare som har blivit mördade i Gaza. Men även på nyfödda barn som aldrig kommer bli några poeter eller professorer.
En dikt om Palestina. Sist ett kåseri, Emil Jensen.
Min mamma till exempel bytte namn mitt i livet till Gittan. Hon kallades redan det av många, så det var inget dramatiskt namnbyte. Själv bytte jag också namn för några år sedan, lite mer dramatiskt, till Gittansson.
Välkommen till God morgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Gaza med tiotusentals döda och kontinuerliga israeliska attacker. Det har pågått i mer än 1,5 år. Kritiken av det Israel gör i Gaza har blivit allt mer intensiv. Den kritiska gruppen, där ingår ju bland annat FN, alla stora hjälporganisationer, mänskliga rättighetsorganisationer och en hel del länder som till exempel Norge. I veckan rörde sig Sverige en aning mot mer skarpa ordalag mot Israel. Lisa Strömbom, docent i statsvetenskap Lunds universitet. God morgon.
God morgon.
Vi ska börja med att lyssna lite på hur det låtit från svenskt håll. Så här svarade dåvarande utrikesminister Tobias Billström när vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden ställde frågor i oktober 2023.
Vi har sagt från den svenska regeringens sida att Israel har rätt att försvara sig, men Israel måste också, precis som alla andra parter, ta in det faktum att man bör i görligaste mån försöka rädda civila liv.
Men som det är nu då, följer Israel internationell rätt, ja eller nej?
Ja, men det är som jag sa tidigare, Israel har rätt att försvara sig och svaret har varit proportionerligt.
Och nu i veckan så sa vår utrikesminister Maria Malmer Stenegard att en eventuell israelisk annektering av Gaza är ett folkrättsbrott.
Om det innebär en annektering av Gaza så strider det också mot folkrätten och det ser vi naturligtvis oerhört allvarligt på.
Du säger då att en annektering skulle strida mot folkrätten, men det som pågår nu då med en medveten svält av befolkningen i Gaza, tycker du att det är förenligt med folkrätten?
Jag har mycket svårt att se att de begränsade möjligheter som finns till humanitär hjälp, det vill säga ingenting sen över 2 månader överhuvudtaget skulle vara förenligt med Israels skyldigheter enligt internationell rätt.
Det sa Maria Malmer Stenegard och hon var intervjuad av Monica Saarinen i Studio 1. Samtidigt i tisdag så röstade Tidöpartierna i utrikesutskottet emot ett initiativ som bland annat innehöll ett krav på pausa associeringsavtalet mellan EU och Israel. Och man stödjer fortfarande inte FN-organet UNRWA. Lisa Strömbom då, alltså sen Hamas attack den 7 oktober 2023 då, har den svenska regeringen förflyttat sig i sin hållning till Israel, tycker du?
Alltså jag tänker det, vi hör ju tydligt i de här inslagen och skillnaden mellan inslagen att det har skett en förskjutning här helt klart. Men det betyder inte nödvändigtvis att partierna eller parterna här har ändrat sina ursprungspositioner, utan är ju delvis en anpassning till att omständigheterna har ändrats. För 1,5 år sedan då, efter den 7 oktober och Hamas brutala attacker på civila i södra Israel, så trodde, hoppades många att Israel skulle ägna sig åt ett proportionerligt svar på de här attackerna och att Hamas då var främsta målet för det här kriget. Men i takt med att tiden har gått och att Israel har dödat väldigt många civila och att lidandet i Gaza av många nu ses som oproportionerligt i förhållande till de här inledande attackerna 2023, så har vi också hört en förändrad retorik. Och den senaste tidens utveckling där man då har strypt ända sedan i mars det humanitära biståndet från Israels sida till Gaza, samtidigt som man nu på sista tiden väldigt, väldigt kraftigt har intensifierat sina militära insatser, har ju fått många, även då tidigare Israel-vänner, att backa och nu uttala stark kritik mot Israel, så även då Moderaterna och vår utrikesminister som vi hörde här i reportaget.
Sverige är ju inte alliansfritt nu för tiden. Vi är ju en del av NATO och medlem i EU. Hur mycket påverkar det vår hållning i de här frågorna?
Det påverkar ju delvis vår hållning, för att Sverige måste ju då ibland harmoniera med vissa länder som vi kanske ser oss som, eller som vi ser som viktiga partners och så vidare. Å andra sidan ska man ju samtidigt komma ihåg att både EU och NATO är väldigt splittrade i den här frågan. Vi hörde ju tidigare här i morse om hur Tyskland till exempel är en av de som starkast backar Israel även nu på grund av den historiskt då starka relationen och stödet till Israel. Ungern och Tjeckien vill absolut inte uttala kritik mot Israel, och Sverige har ju också varit väldigt tveksamt. Medan andra länder, särskilt nu sista veckan, har vi ju hört oerhört starka uttalanden från företrädare för Spanien, Frankrike och så vidare. Så det är väldigt tydligt att det kommer vara oerhört svårt att hitta enighet i de här allianserna i den här frågan.
Mm. Israel, som jag attackerades av Hamas då i oktober 2023, och det ledde ju då till ett intensivt globalt stöd. Och mycket har hänt sedan dess, som du påpekar. Är det svårare idag att stötta Israel?
Det är det, skulle jag säga, rent objektivt. Och det är ju det vi också har sett, en stor svängning på senare tid, i och med att Israel har en mer extremistisk hållning nu i förhållande, skulle jag säga, till kriget i Gaza, där flera extrema ministrar har fått många att säga till om. Netanyahu också bytt ut flera personer i sin närmaste krets som också är mer extrema, menar många. Så på så vis tänker jag att det finns en anledning till att det är så många som har svängt, för att det är väldigt svårt att argumentera för att det man gör nu är proportionerligt. Plus att det finns väldigt många som argumenterar för att vi nu ser krigsbrott, brott mot folkrätten och så vidare. Vilket ju de flesta i det internationella samfundet idag är väldigt starkt kritiska till.
Mm.